Det här är en podd från Svenska Yle.
I en tid när den medicinska forskningen går framåt jättesnabbt och vi kan botas från en lång rad sjukdomar av olika slag, så finns det fortfarande en efterfrågan och ibland till och med en växande efterfrågan på alternativa och ibland direkt farliga behandlingar av olika slag. Hur kommer det här sig? Det ska vi prata om i nyhetspodden från Svenska Yle. Jag heter Karin Götelid och jag har med mig Anvi Gardberg. Hej och välkommen till nyhetspodden.
Hej.
Du har granskat många av de här olika formerna av alternativ vård. Det som man också kan kalla för kvacksalveri. Det handlar om silvervatten och det senaste nu är bioresonans. Hur kommer det sig att du har tagit dig an de här ämnena?
No, det att jag halkade in på silvervatten, det var en slump. Det var en kollega, en av våra datajournalister som hade råkat höra talas om att det här är någonting som används i Österbotten då. Det används nog i hela landet, kan jag säga nu. Mm. Och sen efter det så att säga, det ena tipset ledde till flera. Och människor som jag har kommit i kontakt med via de här programmen har tipsat mig om flera. Och jag tror att det här nuvarande programmet som vi gjorde nu om bioresonans, så det där, det började med att vi fick tips till redaktionen. Vi fick tips till Spotlight och vi fick tips till MOT. Och sen bestämde vi oss för att samarbeta. Så att jag har inte egentligen något speciellt så där ska vi säga, personligt intresse eller en personlig bakgrund i det här. Mm. Fast det är många tycks tro det.
Just det, men du har ju förstås blivit väldigt insatt sen i och med att det är liksom stora jobb och väldigt så här djupa grävprojekt.
Ja, det förstås. Och delvis så vet jag vem jag ska vända mig till när jag vill granska någonting. Och jag läser kanske bloggar som handlar om den här sortens frågor och sånt. Mm. Så till exempel den här läkaren Johan Knuti som jag har kontaktat nu, så han är en sån som tidigare har skrivit mycket och uttalat sig mycket. Han håller på att skriva en bok om alternativ medicin och det intresserar honom personligen.
Just den här Knuti som du pratar om här, så han säger i en intervju med dig att det här då att folk tyr sig till de här alternativa vårdformerna, att det är typiskt för vår tid, säger han. Då tänker jag å andra sidan att kvacksalveri och sånt har ju i princip alltid funnits. Har du något resonemang kring hur han tänker här?
No, nu talar han specifikt om bioresonans. Bioresonans är ju liksom, då ska vi säga, liksom han säger att det är hälsohumbug och att det är typiskt för vår tid. Och de tror jag han tänker på de här apparaterna. Alltså det finns då liksom elektroniska apparater som ser så där imponerande ut, som är, kanske är då, åtminstone hävdar att det innehåller någon slags invecklade apparater som kan de via radiovågor eller elektriska signaler mäta människokroppen. Så att de kan så att säga identifiera olika sjukdomar i dig om du sätter dig då via en sån här apparat och blir då undersökt. Och så hävdar då de här företagarna som tillverkar maskinerna och de som säljer tjänster att de här apparaterna också kan bota dig eller balansera dig, säger en del.
Just det.
För de vill inte tala om att bota, det är känsligt med tanke på att det är ju bara läkare som får ge diagnoser och bestämma, besluta om vård. Och det här är någonting som många av de här balanserar kring, att de använder andra ord istället.
Mm. Precis, så det är alltså just precis det här att det liksom känns tekniskt avancerat och så där som högteknologi då, att känns som någonting som
ja, är det kanske det gör. Det lär alltså ha varit så att i en början, så det här är egentligen ganska gamla maniker, att de första motsvarande apparaterna uppfanns någon gång på 1920-talet, tror jag. Jag hittade någon webbsida, en sån här tillverkare påstod att historien går ända tillbaka till 1700-talet, men det vet jag inte om det stämmer. Men att 1920-talet så uppfann någon en maskin som på något sätt mätte människokroppen med hjälp av elektricitet. Och så fanns det på 1950-talet läkare i Tyskland som gjorde någon egen version där de använde kroppens meridiansystem och någon slags sån här elektromagnetiska signaler. Och sen på 1970-talet så var det någon slags ny renässans och då uppfanns flera sådana här apparater och där så påstod man då på 70-talet börjar man hävda att det här också botar eller liksom gör gott åt kroppen. Och då hävdar man också att de här apparaterna att det nu fanns liksom nyare och bättre versioner och att de hade blivit inspirerade av det ryska rymdprogrammet. Mm. Och jag har också läst att folk hänvisar till NASA till exempel, att det här är nu då ny teknik. Mm. En sån här representant för BICOM-apparaterna, tyska apparater, skrev till mig att det handlar om kvantfysik.
Okay.
Och vi ska inte tro att det här går att förklara med så att säga vanliga fysikaliska fenomen, för det är kvantfysik. Just och det är lite mer invecklat.
Ja. Och men det du alltså har granskat nu då tillsammans med det finska undersökande programmet emot är just precis de här då som erbjuder då den här bioresonans, dels ja, alltså vård. Dels så ska man då hitta sjukdomar med det, och sen kan man också bota. Kan du förklara, eller du har ju varit inne på det, men så här koncist, så vad är det de gör, de här människorna som erbjuder det här?
Alltså, jag intervjuar Katarina Johansson i Raseborg. Hon arbetar med det här, eller har arbetat på det med deltid. Just nu är hon föräldraledig eller mammaledig. Men hon säger så här att den här maskinen ska söka obalans på cellnivå i kroppen. Och sen ska den signalera tillbaka maskinen och ställa kroppens egen mekanism till rätta. Så att om jag har då obalans till exempel i magtrakten eller någonting sånt, så då ska den här kroppen kunna liksom harmonisera och balansera upp mina lite då störda frekvenser, så att de blir då hälsosamma och nyttiga, och sen kan kroppen bota sig själv. Så här säger många av dem som då står för de här Rayonex-apparaterna. Vi hade 6 personer som gick till 6 olika terapeuter. Och det där. Och så hade vi då en av dem, det var då en ung medicinstuderande från Åbo, Kristina Makkonen, som gick till Mario Urbanski, som hävdade att hon hade väldigt många parasiter i kroppen och dessutom lungklamydia. Och i hennes fall så tyckte vi att det här, så att säga, den här rapporten, listan på sjukdomar som hon hade, var så pass oroväckande, så vi skickade henne till läkare. Mm. Och hon gick på labbprov och läkaren hittade inget fel på henne. Så att det gjorde vi. Och så hade vi också, en del av de här testpersonerna hade själva en sjukdom som de har läkardiagnos på. Och ingen av dem hittade de här företagarna. Så att när de så att säga säger att de kan se obalans i kroppen eller sjukdom, så det stämde inte i det här fallet.
Den här bioresonansen i sig är väl inte farlig, själva den, som till skillnad då från silvervatten som du också har granskat, som då direkt är giftigt att liksom ta in. Men då finns det ju fall, eller hur, där man har använt sig av bioresonans och den är inte farlig i sig, men den blir farlig om man ska försöka bota sjukdomar på ett felaktigt sätt, eller hur?
Ja, alltså det som den här Johan Knotis sa är det att han kallar den här typens hälsohumbug för ofarlig hälsohumbug. Och då säger han så här att det har att göra med att själva den här bioresonansen i sig skadar ingen. Mm. Att de här apparaterna är inte farliga. Men det som kan hända är det att om du behöver få en riktig diagnos, att den uteblir eller fördröjs, eller en vård som du verkligen behöver uteblir eller fördröjs. Så det är faran. Och sen kan man förstås få en felaktig diagnos som lurar en att göra någonting som kan vara farligt också. Att vi har ju det här exemplet vi talar med Sara i Österbotten som tog sin lilla bebis till bioresonans. Och det här barnet hade väldigt svåra utslag. Mm. Och Sara och hennes man hade varit på sjukhus och varit hos läkare, men läkarna där sa då att det här barnet är så litet så att det inte går att göra allergitest, ta blodprov. Och så gick de då istället i bioresonans, men bioresonansföretagaren gav helt enkelt felaktiga råd som kunde ha blivit direkt livsfarliga för bebisen.
Men frågan man ställer sig är ju förstås då att varför gör folk sånt här? Varför tror de på det? Du som har träffat nu många i ditt arbete, Anvi, som då personer som alltså vänder sig till den här sortens vård, så hittar du liksom någon sån här övergripande rubrik på vad det är man söker, eller är det liksom olika från olika fall?
Alltså vi talar med en, vi intervjuar i Spotlight en ung kvinna som heter Sofia som är då en nöjd kund. Hon har gått på bioresonans i flera år. inte så ofta, för det är ganska dyrt och hon har inte råd med att gå så ofta som hon skulle vilja, men hon har gått i alla fall många gånger. Och i hennes fall, jag kan tänka mig att hon är den typens, hon har alltså smärtor som hon själv har tolkat som borrelios, men läkarna säger att nej, det är ingen borrelios och hon har alltså ingen diagnos. Men hon har haft svårt att gå och hon har haft väldigt ont i benen och ont i muskler och så här. Och då när hon kom till bioresonans första gången så sa företagaren att du har tre olika bakterier som härrör från fästingar. Och då efter det så kände hon sig väldigt mycket bättre. Mm. Och nu säger ju läkaren att det kan vara placeboeffekt. Placeboeffekten kan vara ganska stark. Mm. Och Sofia säger själv att att om det fick henne att må bättre.
Precis.
Och hon säger också det att hon har ganska dåliga erfarenheter av läkare. Hon har blivit ganska illa behandlad. Jag tror det gäller kanske flera sådana här åkommor som är långvariga och där läkarna kanske inte riktigt kan hjälpa eller där man inte får fast orsaken, men det ändå leder till besvär. Mm. Så är ju, som ska vi säga, frestelsen ganska stor kanske att om någon rekommenderar det här, tillräckligt många säger Sofia då, att tillräckligt många säger att det här hjälper, så då tar man risken, då vill man pröva.
Mm. Och man kan ju ganska bra också själv tänka sig situationen. Man är på en läkarmottagning med en stressad läkare som kanske inte känns särskilt empatisk. Man har ont, man får inte hjälp. Det bara fortsätter och fortsätter. Så kommer man någonstans och det är någon som lyssnar. Det är någon som har tid. Trevligt ställe kanske så här. Så jag menar, självklart så kan man ju säkert. Eller det är ganska lätt att förstå att man söker sig hit ändå.
Ja, och de här terapeuterna ger ju ofta väldigt mycket tid. De kostar ju också mycket ofta. Mm. Det finns väldigt stora variationer i priser. Några tar bara kanske 50 euro och andra tar 190. Och det beror alldeles på vem man råkar komma till. Men att man kanske får en timme, två timmar. Till och med 2,5-3 timmar har vi stött på bland de här testpersonerna. En del blir väldigt så där gediget undersökt och behandlade. Och det kan ju vara väldigt trevliga människor som lyssnar och hör på dig och så att säga diskuterar dina bekymmer. Och man känner ju nog säkert att man har fått väldigt mycket uppmärksamhet.
Mm. Precis. En annan kommentar som jag läste på i kommentarsfältet på Svenska Yle i en artikel som du har skrivit, Anvi, var det att läkare, så att säga vanliga läkare, gör också fel. Vanliga läkare gör också fel diagnoser. Så det är ju förstås också en sak som folk kanske tänker när de stöter på såna här behandlingar. Och även om det går fel så tycker de att vadå, att alla gör väl fel.
Ja, det är klart att det finns vårdfel och det finns läkare som gör fel. Men samtidigt så det där, medan medicinen är en vetenskap, de här läkarna har en väldigt lång utbildning. Det var en av våra testpersoner som frågade en sån här företagare i Åboland att vad behöver man för utbildning för att jobba med bioresonans, och hon svarade att ingen alls.
Just det.
Nu är det ju nog så att flera av de här företagarna som vi har besökt så de betonar det att de har mycket utbildning och att de har varit på kurser i Sverige eller i Tyskland och eller de kanske till och med har en vårdutbildning i bagage så att de ändå liksom jobbar parallellt med det här. Det fanns ett företag där åtta de kallar sig för hälsofrämjare, jobbar med bioresonans. Och på många orter, och det här företaget håller på att utvidga till ännu flera orter i Finland. Och där har hon som har grundat företaget ansett att de alla ska ha en vårdutbildning.
Mm.
Men det här tyckte man på Valvira att det är lite bekymmersamt, för att de måste det är ju företaget gör det väldigt klart för de som går dit på bioresonans att det här är faktiskt nu inte vård du får. Att även om jag är sjukskötare eller närvårdare så det som vi håller på med nu är inte liksom etablerad vård, utan det här är alternativ vård av någon form. Mm. Och det finns inga bevis för att det här ska fungera.
Du sa Valvira, det är ju myndigheten då som övervakar allt sånt här. Men till saken här hör ju det då att det finns ingen lag i Finland som reglerar alla de här olika formerna av alternativ behandling. Det diskuterats väldigt mycket en sån lag. Och det finns beredning nu, eller hur?
Ja, alltså egentligen är det faktiskt så att den här Rinnes regering, när de satte igång så stod det i programmet att man utreder behovet av en lag om alternativ medicin.
Mm.
eller alternativ vård. Och, men faktiskt var det så att, att föregående då Sipiläs regering, så där hade ansvariga ministern sagt att nu börjar vi utreda, nu behövs en sån här lag och vi börjar utreda det. Men i och med att Sipiläs regering föll så har den här beredningen begravts.
Ja.
Och nu börjar man egentligen från scratch, det vill säga man säger att vi ska kolla om det finns behov.
Finns det en sån här lag i de andra nordiska länderna?
Ja, det finns. Åtminstone Sverige har en sån här som man har kallat för kvacksalverilagen. Jag tror att man talar nu för tiden om en lag om alternativ vård. Och där har man faktiskt, alltså man har haft en lag sedan 1960 eller någonting, och sen har den gjorts om kanske 2010. Och nu tycker man igen att det behövs en förnyad lag. Så att det har suttit en arbetsgrupp och det finns nu ett lagförslag som bland annat ska göra reglerna strängare för att den som arbetar med sån här alternativ medicin ska inte få behandla till exempel cancersjuka eller barn. Och man vill höja åldersgränsen från nuvarande 8 år till 15 år. Och sen vill man också utvidga det här till alla allvarliga sjukdomar. Jag tror att i Sverige just nu så är det så att har man diabetes eller epilepsi så får man inte heller gå till. Eller de här alternativvårdmänniskorna får inte ta emot den helt enkelt.
Mm. Men en sån lag finns inte i Finland, bereds eventuellt, eller finns då en skrivning i det varje fall i regeringsprogrammet. Här får jag säga tack till dig, Anvi Gardberg, reporter på Svenska Yles grävande redaktion. Och vi har pratat om bioresonans och vad det är och hur det fungerar och om alternativ vård. Jag heter Karin Götelid och du har lyssnat på Nyhetspodden från Svenska Yle. Hej då!